Dragan vill skriva, men är rädd för att få negativa kommentarer. Han utbildade sig till jurist och flydde till Sverige. Vi har ett samtal om vad mångfald egentligen är och hur det kan påverka vår kreativa förmåga. I vanlig ordning kommer vi även in på det svåra i att inte göra någonting när vi hamnar i en formsvacka. Dragan förklarar också varför han inte är helt säker på att han skulle sätta sig bredvid mig på bussen. Jag som pratar heter Jonas Larsson. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Dragan, hur mår du?
Jo, det är ganska bra. Med tanke på vädret, jag förväntade mer av sommaren, men det kan man stå ut med.
Det är höstkänslor, eller höstkänsla idag.
Exakt, det är moln.
När vi spelar in det här, vi är i början eller nästan i mitten på september.
Ja, exakt.
Och det regnar ute.
Ja, och det är inte första dag tyvärr. Det hände några gånger.
Mm. Annars då, när det gäller årstider, gillar du, eller så här, hur är din relation till de olika årstiderna?
Egentligen, när jag tänker, jag tror att våren är min årstid, men är lite trött efter lång vintern och man är lite långsam. Och sen kommer vår och lovar massa nytt liv, nya början och så vidare. Så man mår bra på våren.
Har det alltid varit så att du tycker lite extra mycket om just våren?
Men jag är född i april. Då kan det hänga med det. Det är min första upplevelse omedvetna som jag hade. Det var april månad. Och så kanske en cyklus som börjar där egentligen. Året börjar där någonstans.
Mm. Vi ska ju ha ett samtal idag. Och det blir ju jag som kommer ställa de flesta frågorna förmodligen. Men jag tänkte min första fråga, eller det är det ju inte nu, för nu har jag har ju ställt lite frågor om årstiderna, men så här, tycker du om att ställa frågor själv?
Jo, om man undrar, om jag undrar någonting annars, inte bara för att ställa frågor. Men om någonting som jag vill veta, och jag tror det är enda och bästa sätt att få information.
Tycker du om att ställa frågor till dig själv också?
Det gör jag. Att ställa frågor till andra, då ibland handlar det om att vara nyfiken på någon. Men ställa frågor till sig själv, det handlar om att tänka om livet, tänka om sig själv. De stora frågor om mig och den andra om världen omkring mig.
Mm.
Det är den som man ibland tänker, varför, vad är vi på väg? Varför är man här? Vad är meningen? De gamla frågor som man ställs till sig själv sedan många år tillbaka.
Mm. Och om vi kommer lite mer till nutid och här och nu. Varför vill du vara här och nu? Just när vi sitter här nu och spelar in.
Det är en intressant fråga. Jag tror vi alla är någonstans lite fåfänga och lätta att smickras. Bara en möjlighet som jag fick att komma hit gjorde att jag tyckte, wow, det finns flera som är intresserade kanske. Vad jag tycker, åtminstone den som sitter mitt emot mig vill veta någonting. Så det är alltid intressant att stå på någonstans i rampljuset.
Jag är i allra högsta grad nyfiken på dig. Och känner du till begreppet imposter syndromes?
Ja, det kan jag inte påstå.
Nej, men att man eller vi inte riktigt vill tro att vi kan någonting. Alltså att vi ibland kan ha en tendens att tänka tankar som att vi är en bluff. Eller att vi ska bli påkomna.
Mm.
Att vi egentligen inte har en aning om någonting. Det fanns ingen koppling här egentligen till min fråga innan. Varför du ville vara här. Så, eller att jag var nyfiken på dig. Så att den övergången kanske inte blev så jättesnygg. Om du förstår vad jag menar.
Jag förstår exakt egentligen. Den tanke har folk som är lite, jag ska inte säga ödmjuka, utan som tänker lite grann. Bara de som inte kan tillräckligt, de kan tro att de kan allt. Så man frågar sig ibland precis, vem är jag och är allt som man kan egentligen en bluff? Vad är kunskap överhuvudtaget? Det är bara någonting som vi når med våra dagens sätt att tänka och medel som vi har och kanske långt ifrån sanningen som ligger någonstans långt framme, några nya kunskaper som ska visa våra gamla är fel. Men nu har jag kanske nu pratar jag om någonting annat mer generellt, men när man pratar om mig själv, visst att man ifrågasätter sig själv ofta.
Det kanske kan vara sunt ibland. Att det är som mycket annat. Att just balansen mellan att å ena sidan känna sig trygg i att jag har någonting att bidra med.
Mm.
Och å andra sidan att jag vet ingenting egentligen.
Jo, vi är alla del av den paradoxen att vi är sociala varelser och samtidigt individualister som i sig är kontradiktorisk. Jag i sig, det betyder att jag behöver andra som ska bekräfta mig. Då min sociala delen blir det mest för lite för min egen vinning. Jag ser inte det hos mig, jag ser det hos alla människor. Ingen vill ha en biroll i sitt liv. Då man vill spela en huvudroll och man är beroende av omgivningen om de ska acceptera det eller inte. Därför är det jättebra att vara tydligt och kanske komma i kontakt med sådana som du och många andra och se. Har jag någonting som är värt att höra?
Mm. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om kreativitet.
Mm.
Och då brukar jag börja med att fråga vad kreativitet är. För att det finns lika många definitioner av det som jag tror att det finns människor.
Mm. Egentligen att leva är kreativitet. Att ha sin vardag, det är den lilla kreativitet. Men i den mer tydliga och konkreta att skapa är kreativitet. Att skapa, och då kan man skapa allt möjligt från sina relationer eller någonting där som man utvecklar och man är kreativ på en social sätt. Eller att vara kreativ på någon konstnärlig sätt där jag försöker lite komma in och göra en avtryck åtminstone i familjens liv, om inte bredare. Och det är någonting som för min del är viktigt, att jag lämnar någonting. Jag ser inte efter mig, jag tänker inte lämna livet så fort, men ändå att man har någonting som kan vara bestående och kan skadas, ses, lyssnas efter, även långt efter man lever. Och det är den ultimata kreativiteten, om man kan göra någonting, skapa på så sätt. Så mitt område är lite grann musik, men mycket mer skulptur, konst. Om jag varit lite mindre fåfäng, jag skulle försöka skriva någonting, men jag är jätterädd för att få negativa kommentarer, så jag avstår.
Mm. Har du haft en längtan efter att skriva länge eller?
Jo, mycket, mycket länge. Jag även först planerade gå på en sånt universitet för litteratur, och det var någonting som fanns i min hemstad. Men längtan att gå hemifrån var större än min längtan att plugga på den universitet som jag började plugga på, någonting som inte fanns hos mig då. Och jag pluggade juridik istället, som egentligen säger väldigt lite om mig.
Hur kom det sig att du blev juridik?
Det var, som jag sa, jag ville inte stanna i den stad. Det var en stad i Kroatien, men jag är inte kroat, bara göra det tydligt. Men det är inte därför att det är viktigt, utan man stoppas lätt i vissa fack enligt etniska och andra relationer. Men i den stad var jag bodde, det fanns den universitet och jag vill hemifrån. Jag trodde det är en stor värld som kan bjuda på mycket frihet om jag lämnar hemmet och går någonstans. Jo, det var det, men det var också mycket ansvar som jag vet inte om jag var beredd att ta. Så det var många sådana stunder när man bara är och inte gör mycket. Så mina studier tog lite längre tid än man skulle behöva göra det. Jag var lätt attraherad av någonting annat. Som dans till exempel, som börjar med någonting nytt. Vi har rest med en dansensemble över hela Europa och även lite Asien och så vidare. Så man kunde inte vara på två ställen, så min universitet fick vänta och därför tog lite längre tid än det var planerat.
Men skriver du någonting för dig själv då? Som du...
Jag skrev när jag var yngre. Jag säger inte att jag är inte ung idag, men när jag var yngre skrev jag dikter som var ganska accepterade. Och även min tycke för musik går därifrån. Jag ville säga någonting, och ibland är det dumt att bara säga. Då gör man en låt och säger genom musiken. Men att skriva, det är någonting som jag har tänkt mycket på. Men tänk fram och tillbaka och så vidare. Det är en önskan som behöver någonting som jag kanske saknar, uthållighet. Och det behövs en konsekvent och konstant arbete. Läsa och skriva varje dag. En disciplin. Och disciplin är någonting som går inte jättemycket ihop med mig.
Mångfald. Kan du beskriva vad du ser när framför dig när jag säger ordet mångfald?
Det är intressant. Det är min professionella sidan, en mångfald, där jag försöker och integration, sådana krångliga ord. Jag är ibland lite irriterad när man säger vi har inte lyckats med integration i Sverige. Och sen det finns inte två likadana definitioner av integration. Vad har vi misslyckats med om vi inte kan definiera? Är det integration att äta köttbullar och semlor eller få jobb och ändå lyssna på sin musik och klä sig som man vill och så vidare? Men frågan var, vad är mångfald för mig? Och det är vi två i första hand som sitter här och alla andra människor. Det är 7 miljarder människor på jorden som är mångfald. Och varför tror jag det? Eftersom jag har aldrig sett en människa som är kopia på någon annan. Inte bara fysiskt, utan vad man vill eller vad man drömmer om. Och den lilla som vi är lika på många sätt, biologiskt, fysiskt. Men den lilla som vi skiljer oss från varandra, det är mångfald. Det bidrar till en palett av olika färger som måste väcka nyfikenhet. inte väcka, jag vet inte, några negativa känslor. Utan vara nyfiken. Man gör många resor för att se en ny blomma någonstans. Men man är blind för blommor som är här nere oss. Eller människor eller maträtter som luktar fantastiskt när vi är på semester. Men plötsligt när grannen använder samma kryddor, då är det tråkigt och så vidare. Det är den som vara nyfiken på varandra.
Har du någon gång tänkt eller kan du se att det går att göra en koppling mellan mångfald och kreativitet?
Jo, det gör säkert. Eftersom kreativitet, det är alltid när vi kommer med något nytt eller kopplar ihop två grejer som redan var kända. Varje gång när vi försöker definiera genom att använda de information som vi har. Eftersom vi egentligen vet inte hur mycket vi hittar på själva, hur mycket vi bara jonglerar med de ord och begrepp och allt annat som vi har samlat på oss under våra liv.
Mm.
Det är den.
Varför jag tänker att mångfalden i sig, att den skulle kunna leda till att vi blir mer kreativa tillsammans.
Exakt.
Att ja, jag kan också bli det på egen hand för mig själv om jag influeras utav olikheter. Någonting nytt för min egen del. Men jag tänker exempelvis på jobbet. Att det kan leda till, och det här är ju en frågeställning, så egentligen är det inte ett påstående utan en fråga om det kan göra det. Att mångfalden då, vi kan koppla ihop det med det här kreativa och vår önskan. Mm. Att vilja skapa någonting nytt.
Det håller jag fullständigt med om. Det går inte att vara helt själv utan vara omringad av andra människor och vara kreativ. Jag menar inte bli själv idag när jag är vuxen och redan full av olika information. Utan tänk dig ett barn som föds och lämnas på någon öde och någonstans. Detta barn skulle inte varit särskilt kreativt. Egentligen vi behöver andra människor för att ständigt plocka från dem någonting som vi ska kanske använda på mycket bättre sätt än de själva. Men de behövs. Och sen när vi är instängda i våra cirklar som är kanske vår vithet, som är kanske vår nation eller vår, jag vet inte, heterosexualitet, vilket som gren av mångfalden, då är vi instängda i någonting och kan inte växa. Vi får inte nya input, vi är stängda i en cirkel som är sluten. När vi öppnar och ser mångfalden och sen pratar med folk som kommer med andra erfarenheter från sina länder och berikar oss med någonting, eller blir vi rädda att vi inte ska upprepa samma misstag som de hade i sina länder eller något sånt.
Stöter du på många olika sätt att beskriva mångfald?
Mm.
Jag tänker att du jobbar med det och har en tydlig bild av vad mångfald är för dig. Men hur landar det hos andra människor, eller hur ser andra människor som du möter på vad mångfald är?
Jo, jag vet att ibland när jag pratar att det kanske kommer i kollision med någons tankar som har andra uppfattningar. Men åtminstone när jag säger någonting som man, om man vill, kan börja tänka på. Kanske ifrågasätta sina egna tankar, eftersom den enda som vi egentligen skulle sträva emot en evig förändring, eftersom vi pratar om livslång lärande. Det måste vara att vi är klokare varje dag, och även mina gamla tankar kan jag ifrågasätta om du kommer med det nya. Och det är det som jag hoppas på när jag pratar om mångfald, om andra, eftersom jag ser inte det finns någonting förutom mångfald bland människor. Vi är alla så pass unika att vi måste vara alla mångfald. Problemet är att vissa ord får en laddning under tid som man tror, wow, när jag säger invandrare, då tänker du på någon, ja, mörkhet från mustasch och så vidare, som också är invandrare. Men det är en heterogen, otroligt heterogen grupp.
Men det kan ju vara väldigt bra, apropå mångfald, just att oavsett om det är du eller jag, för att det ska bli mångfald i sig, så behöver det ju finnas utrymme för andra tankar än mina egna. Andra åsikter. Och att det kan öka förståelsen för hur andra ser på saker som kanske är både jobbiga och sköna. Mm. Eller positiva.
Exakt, så är det. Med mångfald går ihop ord. Mm. Acceptans, om man vill ha svaga ord, eller respekt om man vill ha lite starkare ord, eller tolerans, som det var mycket diskussion om vem som tolererar vem. Jag tror alla tolererar alla och så vidare. Då du måste vara på sättet en sån människa som är öppen och nyfiken, även att se den som är bra och dåligt.
Mm.
Även öppen att kritisera om någonting är dåligt. Jag ser inte att alla andra människor bara är bra. Det finns dåliga människor också. Men jag kan inte veta det innan någonting händer eller jag pratar med dem. Det går inte att definiera människor utifrån sina egna förutfattade meningar eller något sånt.
Finns mångfald med när du själv skapar saker? Att du har det med som en parameter eller en ingrediens i ditt skapande?
Det vill jag påstå, i och med den som jag skapar, det är annorlunda. Jag egentligen lite där mer traditionell. Jag vill se vad jag har skapat. Om det är en ansikte eller en människa, det ska man se. Så där finns mångfald i ålder, i utseende, hur man gör och vilka olika saker egentligen. Jag har inte än hittat min nisch som jag ser. Nu ska jag göra bara det. Det är mycket mångfald nu, på gott och ont.
Den är under utveckling, så att säga.
Ja, jag tror. Jag är hela tiden, jag är bara 60 år gammal. Jag har börjat leva precis.
Du har precis börjat. Jag tycker det skulle vara lite intressant att om precis som när man tittar på den kreativa processen, att vad som krävs eller vad som är, inte kanske krävs, det låter så, men vad som är bra för om vi nu vill att någonting kreativt ska hända, så nya intryck och ja, vi behöver finnas tid, och det finns vissa grundläggande element som är bra om de finns på plats. Om och när vi vill skapa någonting kreativt. Men jag tänker att om du då ska göra någonting kreativt själv, så skulle det vara intressant att dra det lite längre just när det gäller mångfald också. Även om du är medveten om att du skapar någonting som där mångfald finns med.
Mm.
Så för att du heller ska bli fast i det homogena. Som i någon annans ögon är mångfald. Men att det skulle kunna. Det här är ett litet teoretiskt resonemang kring att det kan utveckla sig till att det är ditt sätt att göra det på.
Mm.
Där du inte får in någon ny mångfald.
Mm. Jo, det var en del svängningar. Men
en lång utläggning.
Sen undrar man vad vill.
Ja, precis. Vad var frågan?
Men jag tror att jag förstår. Eftersom ständigt input gör dig möjlighet för att vara kreativ. Det går inte Jag ser att man ibland sjunker i sin bekväma, lata identitet och ligger i soffan och gör någonting. Men ibland räcker att man, om man är sånt människa, det räcker att läsa lite någon bok och sen vill man skriva någonting. Man får inspiration eller titta på andras arbete och säga wow, kolla, jag ska inte göra som han, men jag fick inspiration. Då egentligen vi är beroende av den mångfalden omkring oss, att alla gör någonting på sitt sätt. Och därför är också bra att hitta sitt sätt, inte kopiera någon, inte vara någon annan som någon sa alla andra är upptagna, men hitta sin identitet. Och det är den ständigt resa mot sin identitet som också kanske förändras. Var jag detsamma bara 10 år sedan eller idag? Jag ser inte människor som färdigutvecklade produkter, utan någonting som är kapabel att förändras och utvecklas ständigt.
Har du hört begreppet formsvackor tidigare?
Inte bara hört, upplevt också.
Du har det?
Ja.
Kan du börja med att beskriva vad en formsvacka är för någonting?
För mig? Formsvacka kan vara en tomrum när man inte kan vara kreativ av någon anledning, för min del. Och det kan vara olika anledningar, men det är det när man har kanske brist på inspiration, om jag tolkar rätt enligt din uppfattning av det. Eller bara tröttnad eller orkar inte, eller av olika anledning inte kan skapa.
Är du medveten om, märker du tydligt när det händer? När du hamnar i en så kallad formsvacka?
Jag märker det, och det är sådana dagar, inte bara dagar, det kan vara längre period som egentligen irriterar mig. Då märker jag att jag gör saker som är lättast att göra, som kräver ingen ansträngning. Sätter på tv och tittar i timmar, bara att inte göra någonting annat. Och sen lägger mig med dålig samvete. Jag kunde göra så mycket under tiden, men jag gjorde ingenting. Dag efter dag efter dag. Och sen kommer min fru och säger, men varför måste du göra? Jag har ingen sån behov och jag trivs bra med mig själv. Det är sånt i livet, man ska bara vara någon gång. Men jag, i och med att jag har den baktanke att jag måste göra något, så är jag, det skapas en frustration hos mig som är tillräckligt stark att egentligen jag mår dåligt, men inte tillräckligt stark att få mig göra något, att ge mig energi, utan det är en förlamning på något sätt.
Du sa det att du inte har tillräcklig energi så för att det ska hända någonting ändå, för att du ska göra någonting, för att komma ur formsvackan eller för att bryta det här tillståndet. Uppfattade jag dig rätt då? En del av att ha en formsvacka är att man känner sig svag och inte orkar göra kanske det du tyckte att det du måste eller det du skulle vilja göra.
Och det är bara, ska jag säga, en moment 22 som uppstår där. Det är så svag och väljer att göra någonting som matchar din tillstånd. Det vill säga göra grejer som gör dig ännu svagare. Och sen är du så svag att göra någonting ännu enklare. Och spela några dumma spel på sin telefon i timmar. Istället att göra någonting. Men du har valt en cirkel som inte ska ge dig någonting. Du kan inte därifrån med de medel du använder. Men de medel du använder är den som du i den stund. Det är den enda som känns okej att använda.
Som du har tillgång till?
Ja, är det så? Exakt. Med sin energi och så vidare. Som är så enkelt att man behöver inte tänka. Och sen,
kan inte det vara okej? Okay? Kan inte det vara okej ibland? Att både att man känner så och att man spelar det där spelet som man eller vi eller du utan någon anledning värderar som någonting dåligt.
Mm. Det är precis hur man uppfattar sig själv. Och kanske ett ämne för en psykolog som jag ska prata med, som ska säga, men Dragan, det är okej. Men så länge du inte tänker att det är okej, det stör dig. Du är inte tillfreds med sig själv. Och det är den som egentligen, den känsla är kanske bara fel. Det är inte fel att man inte gör någonting. Utan att man har såna känslor att jag förlorar någonting med det.
Du sa ju tidigare att du ibland gillade att ställa frågor till dig själv. Du har inte ställt frågan till dig själv då, som ett alternativ till att gå till en psykolog. Att fråga varför kan inte det här vara okej?
Mm. Ja, vi alla, eller jag är, vi alla är ingenting. Jag är ganska tuff mot mig själv och jag ska förlåta andra många saker som jag inte förlåter mig själv.
Mm.
Och det kan vara lite kaxig mot mig själv och andra. Varför tycker jag att de är förlåtna för någonting som jag inte kan förlåta mig själv? Men så är det, jag har större förväntningar på mig själv, på andra människor. Och där någonstans kanske en psykolog skulle passa väldigt bra. Men där är också en del av spelet där jag tror att jag vet vad är problemet. Att jag kan kanske själv och behöver inte någons hjälp.
Mm.
Kan själv, du vet, den som barnen gör. Och det är omoget egentligen. Men
jag säger inte att det är så. Att du behöver den hjälpen. Men jag tänker att utifrån måste och det här du säger att du kan se och vara förlåtande mot andra, så blir ju i alla fall en frågeställning blir ju, tycker du att det fungerar att vara tuff emot dig själv? Alltså mår du bra utav, är det bara positivt att vara tuff mot sig själv när du drabbas utav en formsvacka?
Men vi delar samma uppfattning att jag inte behöver någon psykolog eller någonting, och det är jag glad för i och med det. Det är jag övertygad i. Men problemet är att det kommer inte med någonting positivt såna tillstånd, utan kommer med, men det finns något positivt ändå. Till slut, det går inte att stå ut med den behov att göra någonting efter lång tid att inte göra något, så man springer och börjar göra vad som och så vidare. Så det finns en toleransgrad som man står ut med, och sen man måste.
Jag vet att du har gjort en resa hit till Sverige som jag undrar om du vill berätta lite grann om.
Faktiskt, jag har fått i mitt hemland, det är den gamla Jugoslavien. Vet du vad är intressant? Att de yngre inte vet vad är Jugoslavien, att det fanns ett land. Jag går på skolan och pratar när jag ser Jugoslavien. Men det var 30 år sedan. Det är
Hur såg det ut då? Jugoslavien fanns?
Jugoslavien för mig var ett vackert land. Det var en fantastiskt bra idé när den skapades, Jugoslavien. Att alla sydslaver ska leva i ett land. De som delar samma språk. Nästan samma kultur och så vidare. Så man kan göra ett starkt land. Vi var 24 miljoner. Idag är vi små länder med upp till 2 till 4, 5 miljoner per land, och betyder ingenting i den världskarta, på den världskarta. Men då var ett starkt land som var respekterat. Av olika anledningar, jag ser inte på grund av detta att vi var en sånt land som vi var, utan det var annan världspolitik som visade sig till exempel den den där president som var för Jugoslavien när han dog. Då kom representanter, inte bara representanter, kungar och statsministrar från hela världen. Jag tror inte att någon politiker någonsin hade en sån begravning. Det vill säga respekt fanns av olika anledningar. Ibland var det spel mellan olika delar eller pol och så vidare. Men jag tyckte att Jugoslavien var bra. Bara om man kunde uppfatta att en partisystem kan inte leva längre. Man förfaller i sig själv i och med när du inte kan bevisa att du är bättre genom att konkurrera ut den som är sämre. När det finns ingenting som du kan konkurrera ut politiskt. Då måste du lyckas inom det som finns. Och det är inte på grund av din skicklighet utan att du egentligen är lite grann fjäskar för dem som sitter lite högre upp. Och när man fick en sån system, det var dömt att förfalla. Och vår folk egentligen ville inte bara byta ut systemet, utan det hände många andra grejer. Så under den kriget så jag fick några erbjudande i och med att jag var reservofficer. Som jag av mina moraliska och etiska koder kan det inte acceptera, tackar jag till. Och det fanns ingen möjlighet att stanna om man inte accepterar vara delaktig.
Var det uttryckligen så att de talade om det eller någon talade om det för dig?
Och jag fick kallels.
Och då hade du ett alternativ att tacka nej?
Jag hade ingen eftersom jag var minoritet i Kroatien, Serbi-Kroatien. Då egentligen det var politiskt starkt att visa att även serber dör för ett självständigt land. Bara att säga tydligt, det är helt legitimt. Önska sig en eget land, det är ingenting konstigt där. Där som är konstigt att gårdagens grannar blir fiender utan de gör någonting. Det är den som är konstig som jag inte kunde acceptera och som hände överallt.
Och då flydde du?
Då flydde jag och min lilla familj som sen blev lite större när vi kom till Sverige.
Hur kom det sig att det blev just Sverige?
Man ville komma till ett tryggt land. Att säga att jag visste mycket om Sverige, det skulle varit för mycket. Visst, vi hade bra utbildningssystem och även läste om vad hade Sverige för, jag vet inte, klimat och grejer. Men det var länge sedan och jag tänkte inte på det, utan det var några andra som gjorde det och sa, men Sverige är ett land som även kan möjliggöra att du får en bra start åtminstone när du inte är rädd att du inte ska ha någonting att äta och någonstans att bo. Det är en fantastisk förutsättning för en början och sen det upp till dig. Så det var Sverige, det kunde varit Danmark, men Norden blickade vi av någon anledning till.
Och när var det här då? Var det?
Det var 90. I början av 93, januari 93.
Hade du läst juridik redan då?
Jo, jag var färdig jurist när jag kom till Sverige redan då. Men som du vet, juridik som vi hade olika ämnen som inte användbara här. Och sen visste jag att ingen klok person ska anlita en jurist från hemlandet. Och sen det var kopplat till också en lång process för att gå om nästan hela gymnasiet och hela universitet för att vara jurist. Och jag tog inte den väg då jag är inte svensk jurist. Så tack och lov man fick möjlighet att jobba med någonting som man brinner för, mänskliga rättigheter.
Men kändes det som att det kom naturligt i och med att Du flyttade hit? Eller flydde hit rättare sagt?
Ja.
Att du kände att det här vill jag, jag vill jobba med frågor. Jag vet att du bland annat efter det sen har jobbat just som flyktingsamordnare.
Mm. Det hade jag gjort. Först när jag kom, jag sa att jag måste börja jobba fort. Vad kan jag bättre än andra? Ja, jag lärde mig språk lite bättre än mina landsmän. Då var jag tolk.
Mm.
Då var jag tolk i 3 år. Jag ville tjäna pengar så fort som möjligt. Och tolkade åt olika kommuner till olika sådana handläggare på flyktingmottagningar. Och sa, men det är ingenting, det kan jag göra. Varför ska jag vara tolk till dem? Jag kan vara handläggare. Och så gick det. Jag började i Landskrona, kontaktade några där. Och dem. Det var intressant eftersom mitt sätt är sånt direkt. Jag satt inte hemma och väntade att någon ska knacka på min dörr och säga, vill du jobba? Utan jag var ute hela tiden, ett steg minst. För alla aktiviteter och grejer som samhället hade ordnat för sådana som jag. Jag tyckte det var för långsamt för min del.
Mm. Kommer du ihåg om du på den tiden tänkte på begreppet mångfald?
Jag tänkte inte mycket. Det var vilket tillfälle, var finns möjlighet. Sen det finns vissa stereotyper som man bara följde. Även Sverige lever efter en del stereotyper. Man öppnade sådana arbetsplatser, särskilt på flyktingmottagningar. Och där släppte man en del invandrare. Låt dem jobba med sig själva. Nej, det är överdrivet lite grann. Men på något sätt det var lättare att hitta ett jobb. Att jobba med andra som kommer kanske från samma situation.
Jag tänkte om vi kunde komma tillbaka lite grann till det här med när man eller du eller vi drabbas av formsvackor. Att det är lite tungt. Eller att det tar stopp. Har din relation till att det händer ibland, har det förändrats genom åren? Att du kan ta det lite kanske med betoning på lite då, men ändå med ro. Att ja, det är så, det är en del av livet. Eller kämpar du lika mycket med att inte få dåligt samvete för att du exempelvis, som jag var inne på tidigare, spelar spel eller inte får någonting kreativt gjort?
Jag tror jag är lika dålig idag som jag var tidigare. Fast nu är jag medveten om detta som också är ett steg framåt. Och
ja, det är ju det första steget till att det ska kunna ske kanske en förändring.
Och det ska jag jobba på. Men det ska inte vara ursäkt att inte göra någonting i evighet. Då blir det för lätt ursäkt för någonting som jag inte vill att det blir min ny identitet, att jag bara sitter och väntar att någonting ska dyka upp.
Är det kanske det som är den största rädslan då, att du ska fastna där?
Ja, exakt. Det är lätt. Det är lättaste alltid att inte göra någonting. Inte för alla. Det finns de som måste göra, men jag är inte den. Jag tillhör i dem. Lata ibland människor på min fritid och gör saker ofta impulsivt.
Mm. Att du går på känsla?
Jag går på känsla och inspiration och egentligen det är som blixt i himmelen. Mm. Det är starkt ljus under väldigt kort tid och sen det är mörkt. Man vill ju vara en laga som brinner kanske svagare med hela tiden.
Vad får dig då att gå igång så att säga? Vad gör dig inspirerad eller motiverad? Att förutom att du tycker om att i sig skapa saker. Vad är det som får att det händer?
Jo, precis, andra människor. Deras arbete. Och säga, wow, kolla det. Ja, jag måste göra någonting. Ja, kolla. Eller när man läser en bok eller lyssnar på några låtar och vill göra eget låt eller någonting sånt. Och sen vi pratade mycket om sådana svackor och de faktiskt de kommer och går. Och det är bara de lämnar sånt eftersmak som inte är bra. Men,
gör de då? Förlåt att jag avbryter dig. Men lämnar de bara en eftersmak som inte är bra?
Hela tiden.
Är det så?
Det är bara så. Det finns ingenting att säga, nu är jag utvilad, utan nu har jag missat något.
Men vad händer efter? Vad händer efteråt? Vad händer efter en formsvacka för dig?
Allt beror på min lathet. Lyckas lura mig med någonting annat. Att inte tänka på någon stund tills jag lägger mig. Och sen jag får ångest när jag lägger mig. Men om det inte händer då kan jag kanske gå och producera eller skapa. Men det finns en mekanism som en liten djävul som sitter på min axel och säger amen. Titta på det, kolla vad intressant. Titta på tidningar, läs alla nyheter från hemlandet också. Läs allt är viktigt. Och så vidare. Sen man läser och sen, vad fick jag av det? Mm. Vad kan jag påverka där? Om Trump har gjort någonting eller någon annan. Så att egentligen, jag ser bara att människor fungerar på, nu pratar jag om nyheterna. Hela världen är svartvitt i alla nyheter vi tittar på. Och jag vet någonstans det är fel, det är fake. Det är inte så.
Men är det inte... Kan det inte också vara att det handlar om nyanser? Eller hur mycket utav de olika sakerna? Att det är ju enkelt, kan jag i alla fall tycka eller känna, att veta om jag latar mig för länge. Då vet jag att det här mår jag inte bra av. Det är det enkla att veta det. Men samtidigt så vet jag att jag behöver återhämta mig. Ibland behöver jag inte vara kreativ för att jag sen ska kunna bli kreativ.
Mm.
Att, förstår du vad jag tänker? Att det är inte bara, det är inte svart eller vitt. För att i så fall så blir ju kanske en följdfråga från min sida att tror du att det överhuvudtaget går att vara på topp hela tiden eller att det går att vara kreativ, lika kreativ hela tiden?
Mm. Jag har en känsla att du har ett sätt att hantera det bättre, dina svackare än jag gör. Och sen jag förstår att det är dina erfarenheter och så vidare. Visst att man ska se nyanser i det, men det är inte mycket att göra åt hur man reagerar. Visst, om man vill, om man gör någonting medvetet. Jag har sett till exempel att strukturera sitt liv hjälper. Jag hade sådana, när jag målade, jag gick till någon kurs varje onsdag och då är man måste på gott och ont. Ibland är jag har ingen inspiration och ska jag stå där och tänka vad ska jag måla? Jag vill inte måla på en onsdag kväll. Jag vill måla kanske en torsdag. Men det var ändå bra om man varje onsdag var där.
Mm.
Eller när det gäller skulptur, när jag började på Folkuniversitet. Varje måndag öppen ateljé. Och måndag är den värsta dagen på jobbet i och med det kommer efter två lediga dagar och man försöker och man är trött och man kommer klockan sex. Nu ska jag skapa eftersom det är måndag klockan sex. Det går inte. Men ändå, jag var tvungen att jag skapade varje måndag klockan sex. Så och det är den bästa som jag gjorde, det kan jag inte säga.
Nej. Så då gick det? Det gick att skapa.
Att tvinga sig. Mm. Det går alltid. Men att få kvalitet går inte genom att tvingas. Men kanske det. Ja, nu är jag lite tveksam när du ställer följdfrågor.
För att ibland brukar man ju prata om två olika skolor eller synsätt. Att antingen så väntar vi på att vi ska bli inspirerade innan vi gör någonting. Eller så gör vi någonting och så blir vi inspirerade.
Mm.
Och att de som jobbar professionellt med exempelvis skrivande eller Ja, även måla, eller om vi nu ska skapa någonting annat kreativt, så ska vi, det går inte att vänta på att vi ska känna för det.
Utan det
handlar om att se till att det händer, och då kommer vi bli inspirerade när vi väl börjar skapa.
Som jag sa, det händer precis så. Sådana måndagar, jag är tvungen och jag skapar. Och det är bra att jag skapar, att det finns någonting efter de 3 timmar eller någonting sånt. Så det går.
Det kanske är någon slags samspel där, beroende på vad det är för sammanhang, eller om vi nu känner att vi vill, borde eller kanske till och med måste. Så att okej, om vi nu går och väntar på att den där inspirationen ska komma och den inte kommer,
ja,
som får oss att göra, då kanske vi ska testa det andra sättet.
Exakt, men det finns en extra motivation i detta. Till exempel om du går på en kurs som du betalat för och sen väljer du att stanna hemma, då förlorar du pengar. Så man säger, okej, jag har betalt. Som när jag började träna på Nautilus. Då jag gjorde den dumhet att jag skrev kontrakt på 1 år, och efter en månad jag bara fortsatte betala. Eftersom jag sa, men oavsett vad det kostar, jag kan inte.
Nej, och du är ju inte ensam.
Är du också?
Nej, det var inte det jag sa egentligen, men det skulle i och för sig kunna vara så. Hela den affärsmodellen, gymmens affärsmodell, det bygger ju på att kunderna kommer ju inte dit. För att om alla de gymkorten som de sålde, om en bråkdel av dem skulle dyka upp på gymmet, så skulle det bli kaos. Vi skulle inte få plats. Så det är ju, deras affärsmodell är ju att man köper någonting och sen så, men man går ändå inte dit och tränar.
Det är intressant den som du säger, eftersom vårt samhälle egentligen är baserat på förväntningar. Eller att någonting inte ska inträffas. På samma sätt funkar våra banker. De har inte de pengarna som de lånat ut.
Nej.
På $1, man kan låna ut $10. Men här, man har precis samma förväntan för dem på gymmen. De kommer inte att söka sina pengar alla på en gång.
Samtalet fortsätter alldeles strax. Jag ville bara förklara varför det blir ett litet hopp. Det är inte ett flyt i övergången till nästa fråga. Och det är för att jag hade inte tänkt att den frågan som jag ställer alldeles strax till Dragan, att den skulle vara med i avsnittet. Men Dragan pratade på och jag tyckte att den skulle få vara kvar. Med det sagt, här fortsätter samtalet. Känns det bra?
Det känns bra. Det är trevligt att prata med dig.
Vad bra.
Det är första gången vi träffas.
Ja.
Och vi redan pratar med varandra. Det är inte som på bussen där jag skulle inte satt bredvid dig om du kom in först.
Skulle du inte det?
Nej, jag har blivit lite svensk.
Mm. Vad skulle du tänka om du såg mig sitta där på bussen?
Jag skulle sätta mig någon långt ifrån. Det måste vara konstigt. Nej, ni skojar. Oavsett vem som sitter, då sätter man sig inte nära någon.
Nej, särskilt inte nu i de här tiderna. Nej.
Men även tidigare, det är intressant. I vissa länder man gör precis tvärtom. Om en enda sitter på bussen, då kommer man och sätter sig bredvid för att ha någon att prata med under resan som i sig är väldigt tråkigt. Men idag har vi massa andra grejer som vi gör.
Men även om vi nu inte skulle ha en massa andra grejer, tror du inte att vi svenskar, om vi nu får bunta ihop oss svenskar, tror du inte att vi svenskar vill prata egentligen?
Jag tror, om jag får bunta ihop är, och det gör jag som alla andra, vi måste ha vissa tankar om grupper, inte bara om individer. Så det är som du säger, att man vill ha sin individualitet, skydda sig själv och kanske skydda andra. Och det är den som jag nämnde tidigare, den var paradoxet, vi är sociala varelser. Ändå, vi är så pass individuella att vi skyddar oss från det samhälle där vi är del av.
FNs deklaration är ju från av mänskliga rättigheter. Den antogs 1948. Och den handlar ju om människors lika värde. Och en grundläggande princip som de globala målen kretsar kring är att ingen ska lämnas utanför. Och det här är text som jag har hämtat ifrån FN. Och just det här att ingen ska lämnas utanför. Men jag funderar på om vi kan ha ett litet resonemang kring om hur kan vi göra, alltså du och jag, för att ingen ska lämnas utanför. Utifrån ansatsen att även om det är FN som säger att det finns bestämt, så det är ju inte de som ska fixa det. Eller?
Det är lätt att hålla med. Deklaration om mänskliga rättigheter kom därför att någonting inte funkade. Att vi människor är precis lite egocentriska och vår nytta kommer framför andras nyttor. Och ofta handlar om nyanser där. Någon är beredd att göra vad som för att hävda sig eller tjäna pengar. Någon annan är lite mer försiktig och skulle egentligen välja. Men vi människor, vi är sådana. Vi drivs ibland av sådana krafter som man måste tämja genom bland annat deklarationer. Men en deklaration, det är några rad och bokstäver på ett papper. Och vi som skriver på dem undertecknar deklarationen. Vi är också långt ifrån att genomföra allt som står i deklarationen. Vi är fortfarande här skillnad mellan män och kvinnor, mellan de som har funktionsnedsättning eller variationer som man brukar säga nu och så vidare. Så det måste finnas en dokument på den nivå som påminner oss. Men den är bara bevis att sånt finns inte i verkligheten i tillräckligt stor skala. Och därför är vi två viktiga, att vi kan börja med oss själva och med de som är i närheten till oss, inte lämna någon utanför. Vad kan jag göra att inte lämna? Visst, jag kan betala vissa pengar till vissa organisationer som ska hjälpa de som är lite... inte hade samma tur som jag och så vidare. Kan jag göra mer? Jag kan säga hej till mina grannar. Jag kan vara trevlig när jag handlar. Jag kan vara nyfiken på människor som inte är jag. Många olika saker.
Men... även om vi skojade tidigare. Så du kan sätta dig bredvid mig på bussen.
Ja.
Faktiskt. Eller tvärtom. Jag kan... sätta mig bredvid dig på bussen, eller jag kan börja prata med dig.
Exakt. Det skulle varit jättebra att ha den. Men det är den moment när man inte vet. Men det kan vara bara bra att inte vet vem jag sätter mig bredvid. Man kan, om det blir farligt, resa sig och gå och sätta sig någon annanstans ändå. Men man är bekväm. Men det skulle varit ett steg. Kanske gå och sätta det till någon som du upplever kan vara intressant. Och säga av vilket vackert väder, det är bra första mening. Och sen hur många barn har du? Eller vilka sjukdomar lider du av? Och så vidare. Det skulle varit för mycket. Men visst att vi kan vara mer människor mot varandra.
Ja, för att det är som så mycket annat så handlar det ju, det kokar ju ner tycker jag i alla fall om vad kan jag göra Och att det här, det stora, blir ogreppbart många gånger. Det går att förstå att det finns, att det är ett problem och att vi behöver jobba med vissa frågor om vi vill att det ska ske en utveckling i samhället. Men det behöver också brytas ner. Och det görs ju i många sammanhang. Även de här globala målen 2035.
2030,
förlåt. Så det pågår ett arbete. Men jag och du. Så om vi nu ska använda lite av vår kreativa förmåga, så har vi i alla fall en möjlighet. Om vi vill bidra, om vi vill vara med och få det här att hända, som inte någon regering eller hjälporganisation ensamt ska se till att det händer.
Mm. Egentligen, det är allt som är av vikt händer i relationer på individuell nivå mellan dig och din människa som du är för tillfälle i kontakt med. Allt detta och massa sådana små träffar i Sverige, 5 miljoner, gör hela landet bättre. Så Sverige är inte någonting annat än sina medborgare. Det går inte, det händer i en sfär på statlig nivå, även kommunal nivå, någonstans uppe i luften, utan att du är med och vill vara på så sätt. Våra lagar är jättebra att ha, men det är upp till dig. Hur ska du följa dem eller tänja på dem? Eller... Så om vi är alla överens, precis som den deklarationen som du pratar, att alla människor är lika värda. Kanske de är inte rika lika mycket, eller, men de är lika värda som människor. Om vi är överens om detta, då kommer vi att prata på ett annat sätt.
Och även, kan det inte också vara så att vi behöver inte, även om det finns inskrivet, att det är så. Men vi behöver inte ens vara överens för att kunna göra någonting bättre eller annorlunda. Mm. Eller utveckla. Och om vi nu själva, eller tror du att vi behöver övertyga alla andra om att det är bra att alla kan vara eller får vara med, så att säga. Att ingen ska vara utanför. Behöver vi övertyga andra först innan vi kan göra någonting?
Nej, vi ska inte vänta och övertyga sen. Den enda person som du kan förändra är dig själv. Det finns ingen annan. Alla andra, du kan berätta för dem någonting, sen det är upp till dem. Det är aldrig på så sätt. Men det är bra att det finns skrifter som lite grann reglerar sådana grejer på ett sådant sätt som den deklaration och lagar som vi har och så vidare. Det är bra att de finns, men det beror på oss. Det är igen bara vi som gör den stämningen. Om vi pratar hur svenskarna är, det är därför att en stor del svenskar har bidragit till den bild som vi har om svenskar. Så om de individer börjar bete sig alla på annat sätt, då vi pratar om andra svenskar eller någonting sånt och Sverige på ett annat sätt. Och det händer sådana. Och vissa behöver sådana dokument som deklarationen. Vissa behöver religion kanske. Läsa där, hur ska jag vara mot? Men jag tror man måste bara gå till sig själv. Och vi har en fantastisk fin klocka när vi mår dåligt, när vi gör någonting dumt mot andra människor. Jag tror vi alla har en klocka. Kalla det för moral eller etik. Men det är någonting som vi inte kan styra. Det kommer automatiskt. Och det är jättebra ibland att lyssna på den klockan.
Den är lite ur tid. Den är lite osynk på vissa områden. Så skulle man ju kunna se det ändå. Att även om man gärna vill tro att alla vill göra gott, eller vad man ska säga.
Det är den balans som många egentligen funderar. Ska jag ta nytta eller den rätta? och så vidare. Om jag kan vara lite rikare på att göra lite grann av inte helt rätt. Ska jag göra det på någons bekostnad? Ska jag betala dåligt mina arbetare för att jag ska vara rik som ägare av fabriken? Och så vidare. Och hur mycket dåligt ska jag betala? Var går gränsen? Vad kan de tåla? Och så vidare. Ska jag istället ha fabrik någonstans där de inte får någonting i något land där de jobbar nästan gratis? Mm. Och så vidare. Vi är människor. Vi är egocentriska individer som lever socialt och älskar varandra. Ja, det är inte precis att vi alla är på så sätt. Vi är, flesta av oss, positiva och fantastiska och bra människor. Men ibland vi vågar inte, eller vi är rädda, eller vad ska de andra tycka om oss? Vad ska du tycka om mig om jag sätter mig bredvid, kommer du säga... Men ursäkta, det finns lediga platser där och så vidare.
Eller så säga hej.
Eller säga hej.
Men för din egen del, hur skulle du vilja utvecklas?
Det är en väldigt svår fråga. Först, varje gång när du gör en utveckling, du måste först göra en kartläggning. Vem är jag? Och bara där, fantastiskt svårt att svara på. Jag kan definiera lättare alla andra än mig själv. Men om jag tänker att jag ungefär medveten av vissa mina brister. Då skulle jag säga att min utveckling skulle gå åt att jag har mer kontroll över mig och mina drifter. Att jag gör saker mer med kanske... Att den balans mellan hjärta och hjärna är bra och att jag kan bestämma lite oftare över mig själv. Inte några andra drifter som lättja eller någonting annat och så vidare. Så att vara ägare av mig själv och bestämma över mig själv i den kamp som ständigt dras i en människa, det skulle jag vilja.
Är det här någonting som du aktivt jobbar med eller så här strukturerat eller att du går, apropå det här vi var inne på tidigare med att gå på känsla eller inspiration kontra att bara göra någonting?
Jag är långt ifrån målet, men jag tror att jag långsamt närmar mig dit. Och definiera sig själv också är en bra grej, en utgångspunkt för att veta, är det det som jag vill eller det som jag inte vill.
Behöver det vara så svårt då, att definiera sig själv? Eller varför är det så viktigt att börja där, tycker du?
Det är svårt att definiera sig själv eftersom du ser inte dig själv. Du ser andra. Din utgångspunkt är inte mot dig själv utan mot andra. Du ser andra, du ser inte dig själv. Och sen, du har en mekanism som säger att det är lätt att hitta ursäkter och förklaringar för allt som du gör. Oftast, eller tvärtom vara mer tuff mot sig själv och så vidare. Så det är lite objektiv mot sig själv, det är väldigt svårt att vara.
Men behöver vi vara objektiva då? Alltså om jag får utmana dig lite grann. Så du har ju berättat om hur du är. Vad du tycker om att göra och skapa. Det här kreativa. Det räcker inte det att du ändå kan se att det här tycker jag om att göra. Eller du. Det här tycker du om att göra. Skulpturer eller att skriva eller... Ja, de frågorna som du är intresserad av. Räcker inte den subjektiva bedömningen för att definiera vem du är eller vem du kanske vill vara också?
Jo, det räcker. Men det finns sådana stora frågor som har definierats för länge sedan. Att vara eller att äga. Det är någonting... Vill jag vara rik och varför? Vill jag istället vara berömd och varför? Vad är det för behov jag har? Vad är det som driver mig? Kan jag utan andra människor? Varför är man lite grann fåfäng? Vad är det som styr mig? Mm. Kan jag inte vara nöjd att vara med mig själv? Varför behöver jag andra människor? Alla sådana relationer och balans och allt möjligt. Min relation till egendom, till prylar, till andra människor, till allt möjligt. Går att göra bättre eller definiera eller något sånt. Mm. Inte bara skapande. Vi är så komplexa maskinerier. Så det finns andra massa små stenar som man måste lägga på rätt plats. Och sen när man tror att man är färdig, man tror att det är inte den bild man vill ha. Men kanske så individuellt att jag vill inte säga att alla tycker så, men jag vet att en del människor är sådana.
Och just det där att när någonting ligger på plats eller har fallit på plats, så förändras det igen.
Mm.
Och kanske, och det är väl just det som är en del utav utvecklingen.
Mm.
Att det inte handlar om att räkna ut saker och ting eller att lösa någonting och sen så är det så.
Mm.
Om vi nu är pro eller för det här, det utvecklande.
Jo, det är egentligen precis det som...
Sen en annan sak som jag funderar över, som du berörde just, du sa det att, okej, hur rik vill du vara exempelvis?
Mm.
Och då, ja, vad definierar vi, vad är det att vara rik? Är det att kunna göra det här eller att få göra det här? Eller är det att leva tillsammans med någon kanske? Eller vad, och just det där. Är det också, är det, tycker du att de frågorna kopplat till utveckling?
Mm.
Tycker du att de frågorna också är väldigt svåra? Och att se på sig själv, att du ser på dig själv?
Men jag nämnde den som en av frågor. Den som jag tror, och kanske flera mer, att du är antingen rik eller ska aldrig vara rik. Det vill säga, om du är nöjd med den som du har. Att vara fattig, det vill säga sakna någonting. Att vara rik har tillräckligt, att det skulle varit grovt. Ibland vill man ha lite lyx och så vidare. Men vad är det med rikedom man kan göra? Man kan inte mycket, inte köpa kärlek eller jag vet inte, hälsa eller någonsin. Men en sak kan man köpa, frihet. Pengar kan ge dig frihet, göra vad du vill, när du vill, om du vill och så vidare. Allt annat är vissa saker som vi gör för att vi ska leva, betala hyror och så vidare. Jag ser inte att mitt jobb är sånt. Jag har en trevlig och inspirerande jobb som, men kanske om jag skulle fått på lotto massa pengar, jag ska låta någon annan inspirera och så vidare. Så det är den som jag menar, pengarna egentligen där att göra oss frihet. Mer än så, ingen ska försöka få med pengar. Det är den, min relation med mig själv, som jag måste jobba mer med.
Mm. Och jag tycker det är jätteintressant att få ta del av hur du ser på det. Och det väcker ju nya frågor hela tiden, tycker jag.
Mm.
Vad finns det för, hur kan jag utvecklas genom att se det som jag har som någonting som gör mig rik? Eller är det någonting annat som jag vill utveckla för att kunna kanske må bättre? För att många gånger så upplever i alla fall jag att den som inte är rik eller kan känna sig rik, det är ju att man inte känner att man har tillräckligt av någonting.
Mm.
Alltså om jag kan känna att jag har tillräckligt med mycket kläder eller pengar för att köpa mat, Så då är jag rik. För att det finns ju alltid, man kan alltid få mer pengar eller vilja ha mer pengar, men om det var så enkelt så då skulle kanske inte rika människor vara så extremt olyckliga som många är. För att de har inte tillräckligt, enligt i alla fall, så fall den definitionen.
Mm. Det är den.
Så vad är tillräckligt?
Vad är tillräckligt? Problemet uppstår när vårt samhälle vill applicera på oss vissa behov som vi egentligen inte har. Och vi är ett materialistiskt samhälle som lever på ständigt mer produktion. Och det är där som vi genom att titta på reklamer kan kanske ibland säga ja, jag behöver det. Den bil, kolla, det blinkar och jättefantastisk bil, det är otroligt bra, jag skulle vilja ha det eller så. Så egentligen, vi får massa input, alltså vi lever i en sån stark materialistisk värld och vi säger wow, han har lyckats, kolla vilken villa, kolla vilken bil och så vidare. Det är en framgångsrik människa.
Men känner du själv så? När, om du... när du tittar på dig själv eller när du tittar på någon annan, värderar du?
Jag oftast känner att jag är tillräckligt rik med det som jag har. Men jag också hamnar i fällor ibland att vara små avundsjuk på dem som kan, jag vet inte, göra någonting som jag aldrig i mitt liv ska kunna göra. Men sen tänker jag, men de kan vara bara på en plats åt gången som jag. De kan äta max halv kilo någonting per dag oavsett hur mycket pengar de har. Som jag, egentligen det är inte stor skillnad.
Nej.
Men kanske de inte är nöjda med sina barn som jag är med mina, eller tvärtom får inte så mycket kärlek som jag får. Kanske jag ligger bättre till i den värld som är utöver materialistisk.
Ja, kanske i den världen som du själv har landat i, att du, hur du tycker att det känns bra om det är. Alltså att exempelvis att skapa skulpturer, eller att det känns som att ja, men där mår jag bra, eller du.
Mm.
Att där finns det värdet för dig i alla fall.
Det är den min rikedom, kunna koppla mig bort från allt möjligt när jag gör sådana grejer. Skulpturer och så vidare.
Ja, eller det är för ofta, alltså avundsjuka i sig, det behöver inte bara vara negativt, tycker jag.
Mm.
Att om det kan vara att det gör att om jag ser att jag vill att någonting ska vara annorlunda, det låter inte bra att säga att man känner sig avundsjuk på någonting, men om det kan hjälpa mig att kanske göra någonting eller förändra någonting eller utveckla någonting. Så att jag når, eller att någonting nytt ska hända, då kan ju avundsjukan kanske vara, om vi ska välja att se det som en positiv drivkraft. Men det kanske inte är så ofta det händer, jag vet inte.
Det är så med, ibland är folk motsägelsefulla, till exempel alla de som tror att de har tillräckligt och sen går och köper en trisslott. De ljuger lite.
Jag tänkte att vi skulle varva ner lite grann. Ja, pustar ut lite då.
Ja.
Mm. Hur har det varit det här samtalet, tycker du? Hur var det jobbigt?
Egentligen, det är intressant att prata. Visst, att prata länge kan man kännas wow. Det finns en ordspråk som säger oavsett hur mycket man är klok och pratar klokt, när man pratar för länge, man ser någon dumhet till slut. Så jag hoppas att det inte ska vara precis så till slut.
Nej, och även en dumhet att säga någonting som känns som mindre kanske genomtänkt eller mindre bra i efterhand. Det kan jag tycka att det måste vi tillåta. Eller måste, jag vill. För jag föredrar att använda ordet vill istället för måste.
Mm.
Jag vill, även om jag emellanåt själv tycker det är svårt för egen del. Men jag vet att jag och ingen annan heller klarar utav att säga bara bra saker. Mm. Sådär, så att,
ja, det
eller,
min definition på dumhet är säga någonting som man ska må dålig av efteråt när man lyssnar. Mm. Eller någon annan ska påpeka, kolla hur kunde du säga någonting sånt, är ändå klok. Så sådana dumheter när man är helt lite grann säger något fel. Man ska, oavsett vad man säger, särskilt om man har ambition, säga till någon som man inte känner, det är de som lyssnar på det. Då ska man egentligen vara lite försiktig att inte irritera. Och det är den typ av dumhet jag tänker på.
Och samtidigt så, att våga ha ett samtal. För mig, det betyder ju just att jag vågar sätta ord på hur jag tänker. Vad jag får för tankar när du säger någonting. Och tvärtom. Det är det ena. Och det andra är att så fort vi säger okej till att ha ett samtal, så finns det alltid någon som, om kanske inte medvetet, men som kan missförstå saker. Eller det kan också vara så, vilket är både skönt och lite jobbigt, att någon annan tycker helt annorlunda.
Mm.
Men det behöver ju inte betyda att det är fel för det.
Mm.
Eller, och det kan betyda, eller det skulle kunna vara en möjlighet till att samtalet fortsätter. Kanske inte här och nu som mellan dig och mig, men att om någon lyssnar och hör och sen så referera till, vet du vad Dragan sa?
Mm.
Det håller jag inte alls med om, eller det lät ju jättekonstigt. Jaha, vad intressant. Och sen så fortsätter det.
Mm.
Om vi vill, ja, det här är ju bara en tes, att om vi nu skulle vilja ha ett synsätt som är att vi har goda intentioner.
Mm.
Att det vi hör handlar inte om att vi bara ska döma eller bestämma om det är bra eller dåligt eller rätt eller fel. Mm. Utan det är.
Ja, det håller jag med. Men den som är
det viktig, kanske inte hjälper dig.
Det är viktigt för mig med en sinnesro, och därför är jag glad att man inte säger inte någonting som man tycker annorlunda än alla andra. Det är jag inte rädd för. Det är bra att tycka annorlunda. Men inte säga någonting som kan vara uppfattat som påhopp på någon grupp, eller någon kan kanske på grund av detta vara utpekad. Någon sånt. Fast jag känner mig, det kommer inte ifråga att jag säger något.
Kan du försöka svara på frågan, vad är meningen med hela skiten?
Det är en så stor fråga att det kan rymma 10 miljoner olika svar. Så stor fråga är. Och ändå skulle vi inte kunna svara på det. Vad är meningen med hela? Meningen är att glömma på meningen kanske och bara ta allt som kommer. Meningen är att le oftare och skratta och leva och vara glädje för andra människor och för sig själv. De små stunder som är så sällsynta jämfört med egentligen sällsynta jämförelse med de stunderna när vi grubblar och bryr oss. De små stunder i livet egentligen. Det är meningen att samla de pärlor, de fina stunder. Någonstans där.
Har vi missat att prata om någonting idag, tycker du?
Jag tror på det att allt som borde sägas vid det tillfället är sagt. Det är kanske någon mening med detta att säga precis det som är sagt. Visst, det finns massa områden där man kan prata om olika delar. Sådana existentiella och även andra. Men jag tror vi har pratat om mycket saker med någon annan i någon annan tillfälle skulle kanske samtalet varit helt annorlunda. Men vi inspirerade varandra till sådana frågor och sådant samtal. Och det är vårt samtal, din och min och någon annans samtal med dig eller med mig skulle varit annorlunda. Så det är vårt samtal.
Är det någonting som du skulle vilja fråga mig om?
Jo, det finns en del frågor. Men i och med för mig, när jag är din identitet, en podcastkille som gör det. Jag är säker att du har andra identiteter som jag inte kan se under de 2 timmar. Om du inte berättar om det, då en mer komplex bild för att veta vem du är skulle varit intressant.
Hur ska vi lösa det då?
Men du kan berätta någon gång. jag kan googla.
Ja, det kan ju kanske ge en liten ytterligare bild i alla fall. Eller hur? Ja, men den frågan, rymmer inte den väldigt mycket möjligheter och samtidigt utmaningar? Mm. Att, jag menar, vi har små fragment av en bild av någon eller varandra.
Ja.
Ska vi säga så?
Då kan vi säga så och tycka att åtminstone vi har påverkat en människa någonstans att vara lite mer öppen och medveten om mångfald som överallt. Fast det är inte bara det som var mening, utan att vi ska ha ett trevligt samtal. Och jag hade det.
Mm. Tack för att du ville vara med idag.
Tack att jag fick möjlighet.